Hej, välkommen till Lassgårds studio. Välkommen tillbaka.
Välkomna. Det var en evighet, säger du. Ja. Det var 10 år sedan sist, eller?
Jaså.
Känns väl så. För oss i alla fall.
Ja, det var länge sedan nu. Men nu är vi tillbaka.
Ja, men nu är vi tillbaka. Mm. Och sitter här i våran sköna colombianska soffa.
Är det ironi igen?
Ja, det var faktiskt ironi. Ja. Den är så otroligt oskön, den här soffan.
Men ja, men alltså, jag förstår inte. Är det att den inte är så djup?
Jag tror att det är för att det inte är, du vet vad, liksom. Det stora brandet som kommer från Småland.
Jaså, det tänker så. Mm. Att vi är så inpräntade.
Jag tror det. Vi är väldigt kritiska mot colombianska möbler överhuvudtaget.
Mm. Men nedräkningen har ju börjat.
Ja. Yeah.
Men ingen vet när de öppnar. Men det är någon gång under andra halvan av 2023.
Ja, hoppas på det. Mm. Härligt. Och det här avsnittet är ju en... men skulle man kunna säga att det är liksom en
du ska alltid säga... Du är så här läraren.
Jag är
idag,
läraren.
I den här lektionen, så ska vi prata om... Happy birthday! Jag tänkte att jag skulle höra, liksom, hur tycker du sommaren har varit?
Oj, jag tycker tiden går jättefort. Och sen är det så här, det blir ett annan... Man upplever ju tiden här och liksom på ett annat sätt i och med att årstiderna finns ju inte här.
Nej.
Så sommar är det ju hela tiden.
Ja, så man känner inte när sommar...
Nej, man känner liksom inte att när började den, när slutade den. Utan det var väl mer kopplat till att våra barn hade... ledighet från förskolan här i 2 veckor.
En vecka.
En vecka bara, kändes som 2. En vecka var det bara.
Jo, men här har man ju det långa lovet. Mm. Är ju, uppehållet är ju över julen, då har man ju 5 veckor. Ja. Mm, och här nu har de egentligen liksom 3 veckor hade de, men vi valde att sätta dem på typ fritids 2 veckor.
Mm. Och de hade ju hur roligt som helst.
Ja, men det var ju nya aktiviteter varje dag. Det var poolbad och det var bakning.
Alltså,
och
de hade ju kommit leende varje,
ja,
varje eftermiddag efter skolan. Ju.
Ja, verkligen. Nej, men det, så är det, vi, det är ju rätt skönt. Alltså som förälder. Jag skulle ändå rekommendera att inte liksom ha 7 veckors semester i sträck med Nej. Småbarn.
Nej.
Man blir ju helt färdig.
Man behöver ju 7 veckor. Man behöver ju 14 veckor i återhämtning,
ja,
också.
Ja.
Det är ju så.
Mm.
Nej, men du frågar mig i sommaren. Liksom, jag tycker, om jag ska relatera sommaren så är det till den veckan. Eller, eller de 10 dagarna som grabbarna var lediga. Som jag tycker var, men vi hade ju jätteroligt.
Mm.
Fullt med aktiviteter. Och jättebra tycker jag.
Ja, det har varit en bra sommar helt enkelt.
Men jag har inte grillat någonting. Det gjorde jag alltid när jag var i Sverige. Jag älskar ju att stå med min Weber.
Alltså, de har ju inte Weber här.
Men de har ju grill.
Ja, har de det?
Ja, det har de ju.
Inte så här gasolgrill, ja, eller de här den här röken.
Ja, men jag tror det finns. Jag tror det finns.
Ni får gå på jakt.
Ja. Men vi har precis lärt oss att köpa kött i mataffären. Så att vi får ta ett steg i taget. Jag vet inte hur man köper kol, liksom.
Det låter så sjukt. Vi har precis lärt oss att köpa kött.
Mm.
Men alltså, seriöst, ni ska liksom... I Sverige så är det så här, men jag köpte högrevsfärs till hamburgaren. Jag köpte högrev som jag ska göra långkok på. Det är typ den högsta nivån man har. Eller några filéer eller kotletter, alltså någonting sånt där. Men här är det så här, jag ska ha kött till hamburgare. Bara, vad ska du ha för kött? Vad vill du ha för fett? Hur mycket fett vill du ha? Hur malet vill du ha det? En eller två gånger? Malet, gånger. Ja. Och hur många libros ska det vara? Libras?
Mm.
Inte libros, det är böcker. Men libras. Alltså, så vi har ju haft en kurs i hur vi beställer kött.
Och vi köpte mycket kött. Ska vi inte ge en liten hint ändå om att det ska inte handla om kött där. Jag får inte säga vad det ska handla om heller. Men vad kostar det köttet vi handlade och vad handlar vi för typ av kött?
Men vi köpte, nu ska vi se här, vi köpte väl 1 kilo blandfärs. 1 kilo blandfärs. Mm. Och som de maler färskt där och då. Och sen köpte vi Det finns någonting här som heter punta de anka.
Si.
Det är alltså, det är ko. Och det är ett liksom väldigt fint mört kött. På min liksom så här ryggbiff, heter det. Ja. Mm. Så det köpte vi 1/2 kilo ryggbiff. Och sen köpte vi också 1 kilo malet av det här punta de anka som vi ska ha till, som vi hade till hamburgare.
Mm.
Och det betalade vi 70 000 pesos för. Så det är ungefär 2 kilo kött.
Mm. Och det... Med svenska kronor är det ungefär 150 kronor.
Ja.
Mm. För 2 kilo väldigt fint kött direkt över disk.
Och det hade vi typ så här 1,5 vecka till olika. Ja.
Så det är liksom...
It's nice.
It's nice. Mm. It's nice.
Come and to
it's
Colombia.
Yes. Men vi har ju, jag blir så osäker på att jag ska börja det här.
Nej,
nu.
Men nu tycker jag vi ska köra. Ska nu, vi köra bara, nu bara river vi av plåster. Ja, men
då tycker du river av det så att du känner riktigt nöjd här nu.
Mm.
Hanne Lassgård. Som våra söner alltid säger.
Hanne Lassgård.
Ja. Hanne Lassgård.
Men vi har ju varit, jag har i alla fall varit på 2 kalas den här sommaren. 2 barnkalas alltså. Och det är ju liksom, när man är så invandrare. Då, i ett land som vi ändå är. Vi är ändå nya i landet.
Ja, definitivt.
Nyanländade. Men då när ens barn blir bjudna på kalas hos sina kompisar, då blir man ju otroligt glad.
Mm.
I alla fall jag. Jag blev liksom, och sen blir man jättenervös för att man ska på kalas i en helt ny kultur och har ingen aning om vad som kommer hända, vad man ska ha med sig. Så jag fick ju liksom göra research här med våra granne och liksom fråga henne hur ska jag göra och vad ska vi ha med oss och så. Men det är som i Sverige. Man tar med sig en present till barnet.
Mm.
Så vi har varit på, jag har varit på 2 kalas och du har varit på 1 kalas. Och det är ändå, det andra kalaset, det är lite mer vänner till oss kan man säga.
Ja, men det är det ju.
Och det, jo, det jag ska säga är att här på kalasen, när man bjuder ett barn på ett kalas, då bjuder man hela familjen.
Ja.
Det är liksom inte att det är det barnet och så släpper man av sitt barn. Utan man kommer, man tar med sig syskon, man tar med sig båda föräldrarna.
Mm.
Och så är alla där.
Mm. Och så det finns väl egentligen inga riktiga regler på hur många man inte får ta med sig så länge det är familjen. Du får ju ta med dig mormor och farmor och
ja,
farfar.
Ja, de frågar
också
liksom hur många är ni som kommer liksom. Ja. Och det är ju supertrevligt och det är ju fest liksom, för barnen. Alltså det är ju ingen alkohol, det är vatten och läsk.
Det är så otroligt skönt. Jag måste bara liksom lägga in det. Det är så skönt att det inte är de här som de svenska kalas som de här liksom hinkarna. Liksom,
men ettårskalaset är liksom sprit och bubbel till föräldrarna.
Ja, det är så märkligt egentligen.
Ja, jag fattar inte den grejen, den kulturen. Nej, så det är ingen alkohol och det är liksom fokus på barnen. Det är liksom lekledare, det är aktiviteter under de här liksom 3-4 timmarna.
Mm.
Superintensivt för kidsen.
Mm.
Och sen får alla med sin goodiebag hem.
Ja, det är också det största problemet man har efteråt. Ja. Den goodiebagen är ju fylld med så otroligt mycket godis och leksaker och grejer.
Ja.
Och det är väldigt svårt då som förälder hur man liksom ska portionera ut det här. Liksom.
Men man har haft en hel eftermiddag med liksom sötsaker och bara craziness. Liksom vattenkrig.
Mm.
Ja. Men i alla fall, vi var ju på ett sånt kalas här för några veckor sedan bara.
Ja.
Och det var ett ganska litet kalas. Det var hemma hos dem och de hade 2 nannies som var lekledare. Ja, men då hade ju det.
Ja, det är lite galet.
Ja, och sen så var det liksom lite buffé till föräldrarna. Och sen kidsen har ju liksom separat mat och lek och aktiviteter och vattenkrig och målningar och pyssel. Och...
Beställde hem mat från McDonald's gjorde de också.
Det var helt roligt.
Här kan man också beställa hem mat från, liksom, från allt.
Ja,
man kan
få
allt hemma. Visst, jag vet att det finns Foodora i Europa också, men det är jävligt dyrt och du kan liksom, det är inte riktigt den kulturen att du kan liksom, vill du ha en diskmaskin så kan du få det också liksom.
Ja, exakt. Men det här var ju mer liksom expertkalas.
Ja, men det var det ju liksom, och det här är ju kompis till vår äldsta son, de är ju kanadensare. Och mamman är ju från Frankrike.
Mm.
Så hon är fransyska då.
Ja. Hon har bott i Kanada 10 år.
Ja, och han är från Kanada, fast ursprungligen från Haiti.
Ja.
Det är ett fantastiskt par. De är rätt stora. Alltså man tänker sig långa liksom. Ja. Liksom så ja. De är liksom big på något sätt.
Ja, exakt.
Det är ju små hobbitar som springer runt där. Men de är otroligt trevliga i alla fall. Och de har två kids och så har de en som är, ligger i magen också.
Mm.
Och det var oss de bjöd från Sverige.
Mm.
Det är mig. Och sen så bjöd de ett annat par som också var från Frankrike.
Ja.
Som också bor här i Medellin.
De har bott här i 4 år va?
Ja, de har bott här i 4 år. Mm. Och de hade också ett barn. Och det var det de hade va? Ja. Nej, de hade 2 barn. Ja, de var ett som var med. Och de var i Frankrike och sen var det en...
Colombiansk granne va?
Ja, som bodde under dem va?
Ja, men som pratade engelska.
Exakt.
Ja, perfekt engelska.
Ja. Så det var ju vi som var på kalaset där.
Mm.
Men det var ändå så härligt liksom, för det var ändå, alltså det är ju den här, det är den här liksom mixen av liksom kulturer, mixen av liksom vi från olika bakgrund. Och våra barn som alla liksom, jag menar det var ju ett hav av olika färgskalor liksom.
Ja, det kan man säga. Det kan man och säga. Språk.
Och språk också, ja. Liksom svenska bland annat, med franska bland annat, med engelska.
Och spanska.
Spanska, ja. Och, ja. Det är på något sätt man jag i alla fall lever liksom väldigt mycket upp i det. Jag tycker det är en så otrolig skön känsla.
Mm.
Och det finns också något liksom, det är en frihetskänsla i det.
Ja, det är
men det är också en känsla av att det är så världen ser ut också. Ja. Det är det som blir så liksom märkligt när liksom mycket går åt motsatt håll. Att det ska liksom vara homogent.
Ja, men det blir, alltså det man känner är att det blir så unikt att alla har sin egna historia kring varför de bor i just Colombia.
Mm.
Och den samlas man kring.
Man gör det. Och det är ju den gemensamma nämnaren. Ja. Och även innan den är sagd.
Ja.
Alltså jag menar, innan vi har börjat prata om det. Så är det någonting som ligger där i när man umgås. Man känner väl inte jättebra. Men man känner ändå att det finns en trygghet.
Ja.
Det finns en trygghet i liksom gruppen.
Mm.
Vi har någonting gemensamt. Ingen är härifrån, förutom jag visserligen.
Ja.
Men ändå liksom, så är jag ju inte det kulturellt.
Nej, precis.
Vad ska jag säga med det? Jo men just liksom att vad är då den gemensamma nämnaren liksom för oss som är på det här kalaset? Och varför vill alla så gärna bo här?
Ja.
Så här liksom, menar, det finns ju många möjligheter.
Ja.
Och man tänker ju själv liksom att Kanada borde ju vara ett
paradise
liksom. Ja. Och liksom Frankrike är ju många som drömmer om att liksom
man bor i Paris, alltså som svensk så är Frankrike liksom en utopi på något
exakt,
sätt.
Exakt. Så att det var väldigt spännande tycker jag.
Ja. Men ska du berätta vad vi har gemensamt alla vi då?
Ja, men vad har vi gemensamt liksom? Nej, men det som var så bra med det här barnkalaset, att just fanns de här två nannies, det var ju det att man får ju också tid att liksom prata med föräldrar. Man har ju tid att umgås. Och ja.
Det är lyx liksom.
Man själv kan liksom ta lite god mat och lite gott snacks. Och liksom
man skickar iväg kidsen liksom.
Ja, och de har fullt ös.
Ja.
Men då stod jag liksom och det blev ju så att vi män, det kanske ofta blir så på kalas, men det blev ju så att vi män liksom drogs ut på balkongen. Och det var jag då och den kanadensiska pappan, Haitien. Jag vet inte vad jag får säga någon namn här.
Nej.
Nej. Det är bra för att komma ihåg det ändå. Och sen var det här mannen från Frankrike. Och jag hade lagt märke till honom rätt tidigt att han hade ett väldigt specifikt utseende.
Ja, det hade han.
Det var någonting, känns här, det är någonting med den här snubben.
Mm.
Han såg också jävligt, han såg rätt stekig ut liksom. Han såg rätt uppstyrd ut och han hade sin franska liksom. Jag tänkte så här, han är en cool kille.
Fransmän ser ju alltid liksom stekig ut.
Ja, men de gör ju det. Liksom. Och han hade någon så här Versace-liknande liksom t-shirt som jag hade velat ha på 80-talet liksom. Men sen när jag började prata med honom där så säger jag så här att jag är från Algeriet. Jaha. Tänkte jag, när jag sa det tänkte jag, ja, det skulle jag kunna vara liksom. Ja. Och jag är adopterad från Algeriet av franska föräldrar.
Det var helt galet.
Helt galet. Ja. Så jag tänkte, stackars jävel, tänkte jag, han har precis samma misshandel som jag har varit. Men och då berättar han lite kort, vi gick inte in på det liksom. Men jag frågade sig, Medellin och vad är det som har dragit till? Han sa det mer eller mindre att det går liksom inte bo. Som jag ser ut och där jag kommer ifrån, jag kan inte bo i Frankrike. Och jag vill inte att min familj, jag vill inte att mina barn ska växa upp där. Så vi har valt att bo i Medellin.
Mm.
Jag tänkte bara, wow.
Och de har ingen anknytning till Medellin. De har inga fasta jobb här. Nej. Alltså ett jobb som kräver att de flyttar hit.
Mm.
De har ingen liksom emotionell koppling som du och jag ändå har.
Nej.
I ett ursprung, i en nationalitet, i att liksom vara exakt. Garanterad
exakt.
Att få bo här.
Exakt. Och då är det så att både han och hans fru har ju då liksom tech-bakgrund. Så de har ju liksom haft jobb som de har kunnat jobba på distans. Hon har slutat jobba och han har också valt att liksom sluta jobba och försöka hitta någonting annat. För han säger, när man väl kommer här till Medellin då ser man det att jag lever ett annat liv.
Mm.
Jag behöver inte stressa 9-6 varje kväll.
Nej.
Jag vill inte in i det här ekorrhjulet. Liksom. Det här det ska gå för mig och min familj att hitta någonting annat.
Mm.
Och med det sagt så känner man ju direkt att liksom, okej, vi är ju liksom på samma plan här.
Ja, vi har liksom samma anledning till varför vi är här.
Varför vi är här, ja.
Ja.
Och sen då så var det ju
The Canadians
tur. Och,
Canadian.
Ja, han är riktigt skön liksom. Han är stor. Jag skulle säga att han är 2 meter lång.
Ja.
Svart. Ja. Och han börjar med att säga sig den frågan, men vad gör det alltså att ni är här och vad är det som att ni har sökt er hit liksom? Och då säger han det att nej, men det jag tycker är så skönt när jag går ut på gatan här själv, det var så här han började faktiskt. Mm. När jag går ut på gatan själv här, jag kan den grundläggande spanskan, så jag kan säga hej, kombi, venus, dias, kombi, stav, bien, moi, alltså, liksom. Och då tror alla, och då måste man förstå var vi är någonstans. Vi är liksom ändå så här, de bor på en takvåning med utsikt över Medellin i ett fint område. Så när han går ut där liksom så tror folk att han är colombian.
Yeah.
Men säger han, när min son följer med mig och de bara ställa frågor om min son, hur gammal han är och vilken skola han går på och vad han heter och allt det här. Då liksom bryts det. Då blir jag liksom avslöjad att jag är liksom inte colombian.
Nej.
Och han menar med det att det är en av de största orsakerna. Inte bara, men det är just det här att liksom ingen kan säga i Colombia, eller framförallt i Medellin, om den person som kommer här på gatan är colombian eller inte.
Nej.
För det är så diverse.
Ja.
Det är liksom, alla ser så olika ut, även inom familjen, inom släkten, inom vänskapskluster. Så att vi som stod där, liksom, jag är visserligen colombian med svensk kultur, kanadensare, haitier,
Algeriet,
arab, Frankrike. Vi alla kan stå där och vi alla kan gå där och känna så här, så länge vi inte pratar, för spanskan är vi dåliga på, alla vi män är lite dåliga på spanska tydligen. Så länge vi inte avslöjar språket. Så kan ingen säga någonting. Nej. Och det är ändå liksom det som jag vill ha sagt lite med det här. Att liksom det som får, och det är en ny generation, det är en ny liksom demografi av människor som tar sig till Medellin för att you melt in.
Ja. Ja, men alltså det är ju så att nästan, alltså de som är på den här festen, de fattar att jag är liksom europé. Men jag kan ju ibland få frågan ute på stan, är du colombian?
Mm.
Så säger jag, nej, då är du från USA liksom. Mm. Men dina barn är ju colombianer, det ser vi.
Mm.
Så jag menar, det som du säger, de vet inte, och man dömer inte, och man vet inte hur en colombian ser ut.
Nej.
Vi ser ju familjer som 3 generationers kvinnor liksom, och man bara, Jesus Christ liksom, det är alla, alltså alla ser olika ut.
Mm.
Det finns ingen, och då pratar vi liksom hudfärg, hårfärg, alltså det är allt.
Mm.
Och det är det som är så jäkla coolt här. Att det är verkligen en melting pot av diversity.
Mm. Och det är ju lite det här att, jag, som jag sagt förut, jag skulle ändå vilja likna det med, inte dra en ren liksom, parallell, men ändå likna det med liksom, den liksom första generationens liksom invandrare som kom till liksom New York City.
Mm.
Där man liksom gemensamt ändå har liksom, det är ju den här liksom symboliken för frihet. Och vad är då frihet? Frihet har ju förändrats givetvis.
Mm.
Men också vi som står där och söker där är ju liksom, har ju en kunskap. Jag menar, kanadensan är ju liksom en senior developer, liksom en väldigt duktig utvecklare och kan liksom försörja hela sin familj och säkert fler där till genom att jobba hemifrån. Och han ser möjligheter med vad man skulle kunna ge i Medellin. Mm. Fransmannen är liksom expert inom e-handel och byggt e-handels logistikföretag och så vidare. Och jag på min hand som liksom varit entreprenör inom tech och byggt liksom techlösningar. Helt plötsligt har vi hittat varandra och ser så här, det här skulle Medellin behöva. Mm. Det här skulle man kunna göra här.
Mm.
Det här skulle man kunna hjälpa till med. Så det finns, det är liksom, vi kommer ju inte liksom, som du sa lite, vi kommer ju inte med bidragen att vi ska ha dem. Vi kommer inte med att vi ska bli, att de ska ta hand om oss. Det är inte, den ofriheten vi ska ge andra.
Nej.
Utan våran frihet kommer också med en produktivitet och en innovation som kan ges
till Colombia.
Till Colombia.
Som behöver det.
Ja.
Som behöver utvecklas, som behöver, för att man har inte haft en invandring här på det sättet.
Var det nästan 70% av alla som bor här, tror jag det var, har liksom, är härifrån, födda härifrån. Ja.
Tjej, så hör ju vi till dem då.
Exakt, men sen är det, får man också tänka på att det är liksom en väldigt ytterst liten procent som faktiskt är människor som inte är härifrån.
Mm,
och det är också det som utmanar, att de inte kan engelskan. Det är få människor som pratar engelska. Och där hamnar jag också liksom, jag vet inte prata om innovation och så nu, men där finns det mycket att lära för Medellin.
Precis.
Men det är en otrolig känsla och man känner så här, oj, det händer någonting, det sker någonting.
Mm.
Och det här är inte bara en fråga för oss, liksom. Vi ska prata lite mer om det här med digital nomads också, men det är ju liksom, världen har ju förändrats.
Så men världen är ju en jättestor, liksom, världen, det låter så himla så här, men alltså, vi är ju en jättestor paradigmskifte, liksom, kan man ju säga, och har varit under lång tid. Men det jag kan tycka är intressant med Colombia och, som du säger, de här att vara digital nomad, alltså att jobba på distans, det är ju det att världen, och där är Colombia med, öppnar upp för digitala nomads. För man har ju sett liksom att turismen gick ner efter pandemin.
Mm.
Den internationella. Så många länder har ju haft svårt. Så hur ska vi få ekonomin på fötter igen? Hur ska vi få folk att komma?
Mm.
Ja, men det är bättre att få hit 2 personer som stannar ett år.
Mm.
Än att få hit 26 personer som stannar 1-2 veckor var. Liksom.
Mm.
Och då har man i alla fall Colombia och flera länder i Europa. Jättemånga länder i Europa. Att man har infört det här digital nomad visat.
Hur många länder är det som har?
58 tror jag.
Ja.
Länder i världen.
Ja.
Och i Sydamerika är det jättemånga. Och det är i väldigt många europeiska länder också, måste jag säga.
Mm.
Och det innebär att man får stanna en begränsad tid. Och man ska vara självförsörjande.
Upp till 2 år.
Ja.
Här i Colombia.
Här är det upp till 2 år. Ja. Ja. Och du ska liksom bara visa på att du är självförsörjande. Att du inte, att du mer kan tillföra något till landet.
Mm.
Inte att du kan, att du ska ta.
Nej.
Utan du behöver ha en försäkring. Du behöver ha allt det där.
Mm.
Och då får du stanna.
Mm.
Och det här kom i våras, nu i april bara, slår de igenom det. Men det som jag tycker ändå är intressant, eftersom vi svenskar också, är ju att i Sverige går vi mot ett annat håll.
Mm.
I Sverige vill vi liksom inte ens ha arbetskraftsinvandring som är kompetensinvandring, utan man ställer väldigt höga krav på en kompetensinvandring.
Ja, så de har liksom glömt av lite, vad är en kompetens? De tror också att kompetensen är kopplad till en viss typ av anställning. Jag menar, det finns ju otroligt hög kompetens, uppenbarligen, genom folk som jobbar som i det här fallet då, frilansare eller konsulter eller så liksom. Man måste också titta på att anställningsformen är ju liksom...
Men det är så förlegat.
Mm.
Det är ju det som du säger, man ska visa att man har ett fast jobb med lön viss på det här.
Mm.
Och då kan du kanske få ett uppehållstillstånd i Sverige. Men här är det ju liksom att du kan vara frilans, du kan ha en anställning som du jobbar på distans. Du ska tjäna ungefär det här varje månad. och inte inverka på det svenska skattesystemet eller liksom ta del av resurserna.
Sen är det väl lite så här, det här är väl säkert subjektivt, men jag tänker mig liksom att det är också lättare att vara, alltså det är mer attraktivt att vara en nomad, digital nomad i Colombia exempelvis, där du också får mycket mer, du får mycket högre levnadsstandard än vad du får om du bor kvar i ditt europeiska land.
Mm.
Jag menar, om du som programmerare eller utvecklare har liksom, säg 40 000 kronor i månadslön, så är det så här, visst, it's a nice life i Europa, men ändå inte så här, det är liksom ditt liv.
Mm.
Men om du tar det och konverterar det till att vara här, ja, så har du liksom en, ja, men då har ett liv, då kan du leva ett liv ett tag som du kanske inte har kunnat ens drömma om att göra, utan att behöva sträcka och åka till Thailand.
Ja.
jag menar liksom, det finns ju alltid länder du kan åka till, men då blir ju också andra omständigheter liksom, som försvinner. Här kan du till Colombia kan du resa och ha liksom vissa normer och värderingar som är kvar. Du kan ha bra sjukvård, du kan ha bra olika saker liksom.
Precis.
Så att
nej, men det känns ju liksom som det här, som någonstans så känns det mer som att det här är framtiden.
Absolut.
Att man ska ha möjlighet att kunna, inte vi ska liksom öppna gränser, inte så, men att vi ska ha möjligheten, att alla människor ska kunna ha möjligheten att flytta. Att liksom ska skapa sig ett liv, testa ett liv någon annanstans. Och jag tror att också våran värld idag kräver det.
Men våran värld kräver det, och det kan man också se på liksom den stora, det kan man se, dels kan man se på ett resultat för de otroligt stora liksom uppsägningarna som har skett senaste tiden i USA exempelvis, från storbolagen liksom Twitter, Facebook och så vidare. Och så kan man också se det från startupsen, att liksom man är inte lika benägen längre att man vill anställa människor i de här vanliga formerna. Man vill inte sätta bolagen på dem. För idag är man också medveten om att ingen vill jobba på en arbetsplats forever. Man vill kunna liksom, det för 10 år sedan så var det en skymf att liksom behöva säga upp sig och byta till en konkurrerande arbetsplats eller liknande. Idag vet man det, man anställer, att jag kommer inte ha den här personen så pass länge, men så länge jag har den så vill jag liksom göra det bästa av det.
Mm.
Och istället se det här som att folk jobbar på olika bolag som en kompetens. Att det snarare är liksom en resurs att folk kommer från jobbat från olika bolag, än att titta på att varför har du så många anställningar i kort tid. Det har ju aldrig varit särskilt populärt egentligen.
Inte i Sverige, nej.
Och definitivt inte i Sverige. Så hela kulturen förändras ju liksom.
Mm. Ja, men vi behöver också liksom vara ett rörligt folk, tror jag.
Ja.
Och ge oss möjligheter. Jag kommer ihåg liksom när Ryssland gick in i Ukraina för 1,5 år sedan ungefär. Och så satt vi och pratade om det så här, när jag jobbade då på socialtjänsten. Och så frågade jag så här, men vad skulle ni göra om de kom in här i Sverige? Mm. Vad skulle ni göra liksom? Och då, jag tror alla sa, åka hem, sätta mig i min jordkällare. För jag tänker liksom att, och jag sa bara så här, nej men alltså, vi är på ett flyg till Colombia då liksom. Mm. Vi kan bo där.
Mm.
Och sen blev det ju så sen, ja, att vi gjorde det. Men det här att det finns ju väldigt många människor där som inte har någon möjlighet.
Mm.
Och jag tror att man behöver liksom skaffa sig det.
Absolut.
För att kunna...
framförallt om man är i den yngre generationen som har, faktiskt har, som det är ändå lättare att göra den.
Ja.
Det är lättare att göra den...
Ja, utan barn och grejer.
Ja,
ja.
Som ja. Så att, nej, men det är spännande. Allt det här hänger ihop liksom. Det är ju någonstans utav det här som liksom skedde på det här barnkalaset, på det här taket med oss tre från olika världsdelar. Det är mer liksom också en liten metafor för hur samhället håller på att förändras.
Mm.
Och det som jag tycker är lite intressant är så här, att vi alla har ju liksom varit här så pass länge så att många av de här visummöjligheterna har ju, nu ska jag inte prata om visum så länge, men har ju liksom tappats bort. Så nu vill man ju bo här så mycket så att man liksom försöker få liksom, de har ju fött barn här.
Ja.
Så de jobbar ju med att få medborgarskap.
Ja.
De här familjerna vill ju ha colombianskt medborgarskap.
Mm.
Och det hade ju fransmannen lyckats med.
Ja.
Lyckas
få ett barn.
De fick barn här under de omständigheterna som är rätt. Och då sa de, men nu är familjen äntligen colombianska medborgare. tack vare den här lilla grabben som sprang ut. Och då sa att de så här, det måste ha varit bästa som har hänt den lilla grabben.
Alltså, alla har inte lika förspänt som du har gett oss liksom.
Nej, absolut inte. Men däremot så kan man ändå tänka sig in hur jobbig den kampen är. När man verkligen vill bo någonstans och har ett bäst före datum, så tror jag det är tufft för alla liksom.
Absolut. Nej, men det är väl liksom det att det som är intressant, som jag tycker är väldigt intressant, när man samlas så från flera olika världsdelar och så är man i en tredje världsdel, är att alla vi kommer alla från helt olika miljöer, men vi har alla upplevt samma sak på de platserna som familj. Alltså det för mig får mig att känna liksom, alltså, sorg, jättemycket sorg. Samtidigt så är jag såklart liksom så otroligt tacksam för att vi alla har hittat en plats där vi vill leva och där vi känner att vi kan ge våra barn andra möjligheter som vi inte har kunnat ge dem i våra hemländer.
Nej.
På grund av, i slutändan så handlar det om rasism. Det är det handlar om.
Ja, absolut.
Och det är så otroligt liksom berörande när man står där.
Ja. Och jag nämnde det för honom, ursäkta att jag bryter det, men jag nämnde också det för fransmannen att från Algeriet, fråga honom vad han, för just det var det liksom, då hade vi varit inne på tredje eller fjärde dagen på det, protesterna i Frankrike. Och där är det en 17-årig pojke som blev skjuten av en polis, och han är ju från Algeriet. Så jag frågade honom det, han tog det så hårt så han bara såhär, jag vill inte prata om det.
Nej.
Så. I don't want to talk about that.
Nej.
I'm here now. I'm okay.
Jo, men det är väl klart att det blir så. Alltså, det är fruktansvärt.
Ja.
Alltså, och jag tycker att narrativet som sprids i media är liksom, nu får man sluta förstöra, nu får man liksom göra det här, nu räcker det liksom. Absolut, det är klart inget berättigat att gå ut så här. Men när det har gått så långt som det har gjort i de flesta europeiska länder idag. Jag läste i Aftonbladet, de har ju någon så här dokument Österlen. Och där står det om det här kaféet Cake Cowboy som finns i Kivik. Hur han har liksom haft besök av nazister. Hemma hos sig, han som drev det. Hemma hos sig, på jobbet, de har liksom förstört. Människor har liksom lagt lappar på restaurangen. Alltså homofobiska saker. För att han är homosexuell, viftar med prideflaggan. Och i början fanns det människor som slöt upp. Och nu är inte det. Det var också en kvinna där i det här som hade satt upp en skylt. Att trespassers will be shot. Survivors will be shot again. Alltså det är, bara, är det liksom amerikanska södern som pågår?
Svenska södern.
Ja, vi vet ju, vi har ju bott där. Alltså jag blir liksom helt fördärvad när jag läser det här. Jag visste ju det här med Cake Cowboy, men jag visste inte det på det här sättet, allt som hade hänt.
Nej.
Så liksom, är du liksom homosexuell, är du så här, don't go to Österlen.
Carl Fredrik är ju där.
Ja.
Fast han vill inte för helvete vara kvar riktigt, jag läste någonting om det också. Det är inte så att han är var ledsen för någonting, eller?
Säkert.
Ja, jag vet inte. Ja, från ena till andra liksom. Där var vi i Österlen en stund.
Blev det fel eller?
Nej, jag tänkte bara liksom hur vi kommer tillbaka till Colombia.
Tillbaka till Colombia liksom. Exakt. Nej, men vadå, det är det här vi pratar om. Man lever det här globala livet på något sätt. Även fast vi är långt bort därifrån så blir det ändå liksom, för mig blir det i alla fall det liksom. Jag är ju den av oss som sticker ut. Vi är ju svenskar också. Det är väl klart att det är sorg när man läser sådana saker. Plats där vi har bott väldigt lång tid.
Ja, men det är det ju.
Samtidigt så är det också liksom en slags lättnad i att oj, yes. We got out. Liksom. innan någonting allt för hemskt hände.
Mm.
Traumatiskt. Så jag menar, jag vet inte liksom vad vi ska, men det är ju så, det är väl det vi kommer fram till när vi träffar människor här, när vi lever vårt liv i Colombia, när vi berättar, för det gör vi. Vi berättar för varenda person vi träffar här vad som händer i Sverige.
Absolut.
Vi sprider liksom, och alla, varje gång får vi såna otroligt chockerande bemötande.
Mm.
Att de kan inte tro att det ens finns rasism i Sverige. Alltså det är där, det är såna små saker när vi säger, när du berättar vad du har varit med om, hur liksom vilka som är med och styr Sverige. Det är chockerande för människor.
Ja.
Alltså bara rent faktiskt att Sverigedemokraterna är med och styr. Ja, ja. Det chockar människor, och då går vi inte ens in på detaljer liksom.
Nej.
De kommer aldrig tro det om Sverige, som är ett så progressivt, framgångsrikt, innovativt land.
Mm.
Som är liksom en förebild. De har aldrig kunnat tro det.
Nej. Men så är det ju liksom. Och jag tänker jag tänker på det liksom, nej, men senast bara när jag var hos min granne här liksom, Alejandro. Så han gjorde ordning sin, han fick kaffe till oss, det är rätt kul, vi har faktiskt lärt honom att dricka kaffe, det tycker jag är väldigt roligt.
Alla här älskar vårt kaffe.
Ja, de gör ju det. Ja. Jag vet inte om de älskar storyn eller om de älskar kaffet.
Allt tror jag.
Och. Ja, jag tror också det. Men när han förberedde sitt kaffe där så berättade jag för honom liksom, han frågade mig, varför flyttar ni hit och sådär, och frågade han, och för de är nog lite försiktiga, colombianer vill liksom inte gräva, de är otroligt nyfikna, men de frågar på väldigt så här, liksom, subtila sätt, men han är lite mer, han är lite världsvan, så att han var lite mer rak på sak. Ja, men då berättade jag för honom liksom att hur det är i Sverige, hur det ligger till, och han sa bara så här, oj, jag har ju ingen aning om.
Nej.
Han bara, jag förstår att ni är här.
Ja,
han menar på det, bara den anledningen, alltså så här, bara den anledningen ensamt, om att med regeringsskiftet.
Ja.
Bara det är ju en anledning nog. Han sa, jag skulle aldrig kunna ha mina barn i ett sånt land.
Nej.
Alltså, vi skulle aldrig kunna bo i ett sånt land. Jag menar, hela barnen, de har en jättestor släkt. Han har 9 syskon och hans fru har lika många liksom. Och alla ser olika ut liksom. Alltså, det skulle aldrig gå, jag menar, vi skulle ju behöva åka allihopa liksom.
Mm.
Så att ja.
Ja, men det ska liksom inte bli deppigt, men man blir ändå berörd liksom när man får höra det.
Absolut.
Det, och liksom just det här att det är liksom inte bra för någon att leva så.
Nej. Men å andra sidan så måste man också gå liksom, så måste man ju följa, vara medveten om liksom trenderna som sker, och där tycker jag vi har hamnat så rätt. Och det kände jag verkligen. Det fick jag verkligen svart på vitt på det här föreskalaset. Det var en stor förändring. Det var en stor liksom, spirituell förändring att förstå att okej, det här är inte bara jag, det här är inte bara vi, utan det här är liksom ett globalt fenomen. Folk börjar röra på sig. Folk börjar söka vad det egentligen där handlar om. Fast jag inte får säga vad det handlar om, så det handlar ändå om frihet.
Ja.
Och, och friheten är liksom, det är global fråga. Och frågan i grund och botten är, när människor börjar flytta på sig, så då har de flyttat på sig från en plats de inte längre har frihet på.
Ja, men och det man också behöver med sig tror jag är att det här, de människor vi möter, det är som du säger, det här är smarta människor.
Ja.
Det här är människor som har varit liksom, alltså hög medelklass, som tjänar bra, som har det väldigt bra ekonomiskt, som har jobbat på stora företag, och alltså det här, och de känner sig inte trygga.
Nej.
Och då har man ett problem i den landet där man kommer ifrån, för att då kommer det bli liksom en ekonomisk krasch när medelklassen börjar sticka, för att de blir diskriminerade.
Det blir också en kompetensflykt som man kan inte se det på kort tid. Man vill inte se det på kort tid. Men det är ungefär att det tar lika lång tid att förstå här för dem i Medellin vad vi experts, eller vi som kommer ut från sätt, vad bidrar vi med till samhället. Det kommer ta lika lång tid för dem att förstå den bidragande orsaken som det kommer att förstå från de ursprungsländerna som människorna kommer från, att okej, det var på grund av den här kompetensflykten liksom.
Mm.
Så det är liksom lite så här timglas som vänds om liksom.
Mm.
Så det är superintressant och kul. Riktigt kul.
Ja, men det är så jäkla spännande. För man känner också att man är mitt i någonting. Mm. Man är med om någonting väldigt historiskt. Mm. Som man är mitt i.
Ja.
Och det är så, vi vill också så här dela med liksom att de människor vi möter. Det är inte bara vi liksom och sitter här med ett gäng kolumbianer. Utan det sprudlar av experts här. Ja, som vill leva ett liv här. Som gör vad som helst nästa för att få stanna.
Mm. Och mycket amerikaner, det finns mycket amerikaner också som har liksom sökt sig hit. Och, och det tycker jag är lite så här komiskt. Jag vill berätta det liksom för att se vad vi gör av det. Men jag tycker ändå det är komiskt för att det är klart att när det kommer invandring, hur liksom solidariskt landet än är, hur sköna värderingar de har och människovärde och allting, så blir det ändå en protektionistisk känsla genom många Medellinbor.
Mm.
Och den har ju blivit, den handlar ju nu om bostadspriserna.
Ja.
Jag tycker bara kul att ta upp det, för att liksom det ändå, det finns alltid en motreaktion där det finns en liksom, du måste alltid, i alla polariseringar, positiv energi, negativ energi. Så jag tänker så här att liksom, vad är då problemet? Men problemet är ju det att vi som har flyttat in, framförallt amerikaner, jag skyller på dem, som hör ändå som amerikan, och vi experter som har flyttat in har gjort det att vi har en annan ekonomi. Så vi har ju liksom, vi har ju bidragit till att hyrorna har stigit väldigt mycket här i Medellin.
Ja.
Och självklart har ju då Medellinborna som, man får tänka på var de kommer ifrån. Alltså man måste tänka på liksom så här att en medelinkomstlön här, rätta mig om jag har fel, är den 1,5 miljoner pesos?
Nej, det är låg. Det är den minimum wage. Ja, men jag tror att man tjänar kanske runt 3-4 miljoner pesos.
Det är högsta.
Nej, det är liksom medel.
Medel. Ja. Ja, verkligen medel. Övre medel skulle jag säga.
Nej, men en läkare här tjänar mellan 5 och 7 miljoner pesos. Ja. Och det är runt 17 000 kronor. Ja, okay.
Så att en läkare då, som alla ska få perspektiv i Sverige, tjänar 17 000 kronor. Och helt plötsligt kommer människor här som, vi tar som Sverige som man är van vid, att ska man ha en schysst lägenhet på Östermalm och en fyra rum och kök med liksom pool och gator och egen vakt, det finns inte. Men om man ska ha något liknande så får du liksom betala mycket pengar. Medan liksom här kan vi få det betydligt, alltså en tiondel av priset. Så det har gjort liksom att med kolumbianerna, Medellinborna själva har liksom inte råd att bo. Och det är klart, det här är ett dilemma.
Ja.
Och det har skapat liksom, inte rasism, men det har ju skapat liksom visst hat emot utlänningar. Sen tycker inte jag den är särskilt utbredd liksom. Men så det är väl, jag tycker ändå man ska ta
fram. Ja, men gentrifieringen, exakt, kallar de det.
Exakt.
Samtidigt så är det så här, jag håller med absolut. När man kommer utifrån så pressar man upp priserna. Men vilka som äger fastigheterna då? Det är ju faktiskt kolumbianer.
Ja, men kolumbianer äger fastighet. Så de är ju med. Så det är ju liksom ett beroende och medberoende game.
Ja.
Som på något sätt liksom staten behöver gå in här och reglera det här.
Ja.
Men det, jag vill i alla fall bara belysa det. Att liksom i allt det här fantastiska, positiva. Så har det lite det som man haft svårt. De konsekvenserna av expert som kommer hit har liksom förändrat bostadsmarknaden.
Mm.
Och det måste man få ordning på. Men jag tror marknaden kommer själv reglera sig visserligen. Men ja. Alltså jag tycker det är värt att nämna i alla fall.
Absolut.
Att det finns lite så här.
Det finns problem också.
Det finns problem såklart. Också. Ja.
Motsättningar. Det är inte som att de bara öppnar dörren. Liksom.
Nej, men exakt.
Men de öppnar plånboken.
Precis.
Ja. Men där tänker jag att vi sätter punkt för idag.
Okej, då gör vi det.
Mm.
Vi har inte missat någonting. Det känns som att vi missat något spännande här. Så jag kollar lite på den listan här. Ja, den är borta.
Mm.
Nej, en avrundning liksom. Jag vill bara säga det igen att man får äntligen vara med i en liksom.
En historisk tid.
Verkligen.
Mm.
Verkligen.
Spännande är det. Jättespännande att se vad framtiden håller för oss.
Mm.
Och världen.
Absolut. Bra.
Tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket.
Hej då.
Hej då.